Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Margareta Barabás, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så mycket. Mm.
Du är ganska ny som politisk redaktör på Korren här i Linköping.
Ja, det stämmer. 2,5 månader har jag suttit på min plats.
Ja, jag har följt dig lite. Du har inte så många år här på jorden, 23 år.
Nej, det...
Jag har följt dig lite och jag tycker det är väldigt intressant att läsa dig på Korrens ledarsida. Och du har ju också fått ett arbete nu, en position. Det är... den största tidningen, den största ledarsidan i koncernen.
Ja, det är, man får vara väldigt ödmjuk inför det faktumet.
Ja, ja. Och en av de större tidningarna i Sverige också.
Mm.
Nästan 40 000 upplaga.
Ja. Ja.
Och många, många läsare vid sidan av det digitala.
Mm.
Så stort grattis.
Tack så mycket.
Ja, det förstärker tidningskoncernen och fått in en bra, spännande röst.
Kul att höra.
Ja. Vad jag skulle säga... din politiska hemvist, hur skulle du beskriva dig?
Ja, alltså jag skulle säga att jag är väl den här mittenfåran av förvirrade liberaler som varken gillar vänstern men också väldigt skeptiska till Sverigedemokraterna.
Okay.
Och det är, tyvärr så finns det inte en jättestor plattform för oss, men vi finns och vi kämpar. Mm.
Men Annie Lööf är inget alternativ och Centerpartiet känns inte så, eller?
Ja, alltså problemet är väl att det är ett parti med väldigt orealistisk syn på dels sig själva och dels på svensk politik.
Mm. För jag tänkte nu inför det franska presidentvalet som är till exempel här 10 april första omgången. Och Macron då som kom in, liksom, bildade ett eget parti och bara susade in där och etablerar mitten i Frankrike på ett sensationellt framgångsrikt sätt. Och han lever vinna nästa val också. Och där, jag hörde en beskrivning av Göran von Sydow då på Institutet för Europastudier som talar om att han kom in som ett bowlingklot där och slog undan alla andra käkler, för de var för långt till höger och långt till vänster.
Ja, det, frågan är ju om någonting sånt ens skulle gå i Sverige. Det är ett helt annat politiskt landskap här.
Är det egentligen? Jag tänkte på det 1991, det är länge sedan. Men då var det ju mycket mer cementerat, det politiska landskapet. Och då kom ju, de var kändisar.
Mm.
Men kändisar behöver inte vara fel. Jag menar, då var det Ian Wachtmeister och Bert Karlsson som på några månader bara fick över 7% och kom in i riksdagen när de bildade ett parti.
Jo, men vad hände sen då?
Jo, vad hände? Ja, det var ingen styrsel i det. Men Macron verkar ju ha lyckats på ett annat sätt.
Mm. Ja, precis. Mm. Men det är den som känner sig manad för att bli Sveriges nya Macron får väl gärna göra sig hörd, för jag tror att vi skulle behöva det.
Ja. Eller president Zelensky i Ukraina.
Mm, precis.
Han blev ju nedskälld på vänsterns ledarsida som pajas och clown för några år sedan bara.
Ja.
Och nu hyllar de honom, så de vet inte.
Ja. Så är det ju.
Ja. Jag tänkte att det finns många vägar in och rätta personer, rätt tid, så känns det som om folk är rätt rörliga, om man talar om oss som väljare, att vi kan tänka oss att prova något nytt.
Ja, och mer rörliga än någonsin till och med.
Ja.
Så just nu så är ju förutsättningarna rätt bra, borde man ju tänka rent teoretiskt.
Ja,
det är någon som skulle vilja göra en Macron eller en Zelensky i svensk politik.
Ja, och det där har varit, jag är ju socialdemokrat sedan 100 år. Med ett, vad ska jag säga, vi har ett frihetligt förhållande till varandra, jag och Socialdemokraterna, som man ofta har inom Socialdemokraterna. Det finns ingen så här trohets och att man måste tycka precis som partiet gör, utan det är viktigt att man håller ihop när det är val, det är så det fungerar. Och Socialdemokraterna har alltid försökt att liksom vara mittenpartiet, annars hade jag aldrig haft någon framgång. som den har haft. Men du ser inte Centerpartiet där. Ser du något annat? Alltså, om man ser på den borgerliga sidan. Eller?
Jag tror att jag har väl lite det syndromet som många unga har. Många unga väljare. Att man... det är många som inte känner sig bekväma i något parti. Man vill inte... Jag vet inte om det beror på vår hyperindividualistiska kultur. Att man känner sig att man måste kunna stå för... varenda grej som partiet står bakom. Mm. Om det är någonting sånt. Jag har inte bestämt än vem jag kommer rösta på. Förmodligen så kommer det bli någon slags strategiröst snarare än att man röstar på sakpolitik.
Ja.
Men det är väl så det ser ut, och det är allt fler väljare som tänker på det sättet.
Mm. Och det är ju, jag ska inte tjata om det franska valet, men det är ju spännande. Det har du ju, och det har man ju i många länder. Att första omgången röstar man med hjärtat.
Mm.
Och andra omgången då, när det är två kvar bara, av 6-7 stycken, då får man rösta med hjärnan.
Mm, precis.
Ja. Och i Sverige får man gå direkt på hjärnan, om du säger så. Eller? I ditt fall här. Att du får tänka liksom, vad skulle kunna...
Ja, sen tror jag inte att man ska... Jag tror att det är lite skillnad på att sitta som polisredaktör och följa de här skedena och... vara lite väl insyltad i det politiska spelet. Jag tror att de flesta väljare bestämmer sig i sista veckan vem de ska rösta på. Det och man ska inte tänka att de flesta röstar taktiskt.
Mm. Nej, de flesta går inte och tänker på partipolitik och vad man ska rösta på. Man har annat.
Precis, annat. Tror eller ej.
Ja, jag vet inte. Det finns annat här i världen. Hör du... förra sommaren så var du sommarvikarie på Svenska Dagbladet.
Precis.
En annan, ganska så stor tidning.
Ja.
Och med en moderat ledarsida.
Mm.
Och då var det en intervju med dig och de andra sommarvikarierna där.
Mm.
För ett år sedan, ungefär april-maj 2021. Och då sa du så här att det du egentligen ville skriva och tala om mycket mer, det var inte hålla på bara med just dagens aktuella sakfråga.
Mm.
Utan den här frågan, vart är vi egentligen på väg? Vad är Sverige för land?
Ja.
Ja. Kan vi prata lite om det? Vad är Sverige för land, eller?
Ja, vad är Sverige för land? Alltså jag tror att Sverige befinner sig i någon slags brytpunkt. Vi har gett upp 100 år av socialdemokratiska institutioner, men vi har fortfarande inte hittat någon ny folkhemsidé. Mm. Och nu står vi och trampar vatten egentligen i väntan på någonting bättre eller sämre.
Ja, det kan bli sämre.
Det kan bli sämre. Ja. Men jag vet inte om det kanske om det ligger i som den svenska folksjälen att man ska sträva efter de här stora idéerna snarare än att som kanske i den anglosaxiska världen med en mer individualistisk kultur.
Mm.
Och att det är det som gör att vi istället för att så att säga ta hand om oss själva och våra familjer så väntar vi på att någon annan kommer att göra det åt oss.
Mm. Men du nämnde här förut att inför valet att du skulle förmodligen ha en taktisk baktanke när du röstade.
Förmodligen, ja. I riksdagsvalet åtminstone.
Ja, ja visst. Och då, vad är det du tänker, är du hur pass tveksam till Sverigedemokraterna är du? Skulle du se som ett framsteg om det nu blir en borgerlig regering och Ulf Kristersson blir statsminister, och då kommer det ju att bygga på någon form av samverkan med Sverigedemokraterna?
Jag är ju inte emot att man samverkar med Sverigedemokraterna. Det är en av Sveriges största partier och det vore odemokratiskt att frysa ut dem så som man har gjort de senaste 10 åren. Däremot är jag skeptisk till att ifall de skulle ingå i en regering.
Mm.
Och jag förstår ju, jag kan ju liksom se hur mandatfördelningen ser ut och det är ju svårt att se ett alternativ där de inte skulle göra det.
Ja.
För att de har ju sina egna intressen som de kommer försvara. Och jag tror att det är många på den borgerliga sidan som känner sig väldigt pessimistiska utifrån det också.
Ja.
Det kommer ju inte bli en borgerlig regering utan att SD är inblandad på ett eller annat sätt.
Mm.
Och då blir ju frågan hur pass mycket makt och inflytande får de.
Mm. Det var ju kul, eller intressant kanske man ska säga, i riksdagen häromdagen, tidigare den här veckan, så var det två omröstningar. Det var inte avgörande, men ändå dels var det om den här så kallade NATO-optionen. Och där finns det ju en majoritet. Mm. För det röstade SD med den gamla alliansen.
Mm.
Där finns ju den gamla alliansen, de fyra partierna.
Ja, precis.
Och sen kom ju nästa om NATO-medlemskap.
Mm.
Och då blev det ju nej. för då gick Sverigedemokraterna över till, till Socialdemokraterna. Och då var alliansen själv. Så att säga. Så du har ju en... Det visar ju... Alltså, Sverigedemokraterna, sen de kom in i riksdagen, är ju ingenting så likt. Alltså för de gamla partierna.
Nej, så är det ju.
Ja. Utan man måste alltid ta hänsyn till det.
Mm.
Det är intressant. Jag skulle tro att valet 2010, det vill säga andra valet för Reinfeldt, när man kunde fortsätta, att då kom ju Sverigedemokraterna in och tog majoriteten som alliansregeringen hade haft mellan 06 och 10. Och det knäckte ju dem lite på något sätt.
Ja, ja. Ja, men så är det ju.
Ja. Och banade väg då för Socialdemokraterna. Egentligen.
Mm.
Ja, hörru du. Jag läste en bok som du var redaktör för.
Ja.
Ja. På nätet. Let the Bird Hear.
Ja,
det var väldigt intressant. Det var svårt att, man fick både, blev både varm i hjärtat och ont i magen av att läsa boken. Den bygger ju mycket på intervjuer med, vad ska man säga, med motstånds...
Ja, alltså vanliga belarusier egentligen.
Ja, ja.
Det är ju också för, ja, boken, det är ju en antologi och den består dels av intervjuer med unga belarusier, många unga, inte alla, som på ett eller annat sätt var med under de här dagarna i augusti 2020, strax efter det stulna valet, och folk som blev misshandlade av poliser och hamnade i fängelseceller, och de berättade om sina väldigt svåra och traumatiska upplevelser. Och sen så blandade vi med olika kapitel från diverse experter som förklarade vad som hände från ett ekonomiskt perspektiv, samhälleligt, kulturellt.
Mm.
Så det var ju det var ett väldigt intressant och lärorikt arbete, och det var många som, nu kommer man ju, nu som att man inte ens kommer ihåg det, men där 2020 hösten var ju det här den stora, absolut största utrikespolitiska frågan.
Mm. Och Belarus är ju hög grad inblandade i det som pågår nu också i Ukraina.
Precis.
Mm. Jag läste några av de här intervjuerna, berättelserna, de här mestadels ungdomar, får man säga. Ja, som sagt, både hoppfullt och tragiskt. Men Belarus är också ett grannland. Kan man säga. Det är ju verkligen i vår region.
Ja, det.
Och detta pågår liksom.
Mm.
Och nu pågår ett grymt krig av liksom väldigt gammaldags modell, en stor här som marscherar in och bombar sönder städer.
Mm.
Man tror inte det är sant.
Nej, det är väldigt svårt att greppa.
Ja. Nu är du ju yngre, vi är olika generationer, men det kanske är vi som är äldre har varit mer invaggade kanske i trygghet eller aldrig mera krig och sånt där. Eller?
Så kanske det är, men jag tror att det här, och så här, växer man upp i Europa så vet man att man en dag kommer vakna upp till löpsedlar där det står krig i Europa. Men jag trodde att jag skulle vara äldre.
Ja, jag menar, för det är ju egentligen, alltså om man ser på hur det ser ut i Europa, så är det ju många, många gamla såna här stormakter och kriganationer. Men de flesta har ju lagt ner det där och är med i NATO eller EU och bråkar på annorlunda sätt med varandra. Kanske lite handelskrig på sin höjd och sånt där.
Mm.
Så skicka ut arméer, men så smäller det till igen.
Ja, jag tror att det är många som har varit naiva där, och man ska nog inte tro att även västmakterna, att det inte kan hända bland oss igen.
Mm.
Det har det gjort. Herregud, på Europa har vi ju spenderat de senaste 2000 åren med att brutalt ta livet av varandra.
Ja.
Det är inte så, mentaliteten har inte ändrats.
Nej.
Bara för att vi har EU. Det är ju inte heller en institution som kommer vara för alltid, så är det bara.
Nej, precis. Men institutioner, en del finns ju kvar väldigt länge. Hansan fanns kvar väldigt länge. Katolska kyrkan finns kvar och har stor betydelse fortfarande, ska man säga. Du har några sådana här men klart, EU är väldigt färskt.
Mm, precis.
Ja. En stor fråga som diskuteras mycket i Sverige och i Finland, jag vet inte hur det är i Österrike, diskuteras nog väldigt mycket i Ukraina också, det är ju förhållningssättet till NATO, till den västliga försvarsalliansen. Har du någon bestämd uppfattning där?
Jag har ju alltid varit för NATO. Sen blir det ju när... det är väldigt svårt att ha den diskussionen i ett så pass kritiskt läge. Mm. Vi borde ju egentligen ha gått med på 90-talet när i princip ingen hade brytt sig om att vi gick med. Nu går det inte att föra den diskussionen på samma sätt, och det är ju klart att allt vi gör påverkar vårt säkerhetsläge. For better and for worse. Ja. Jag vet inte om jag skulle använda ord som att det skulle destabilisera säkerheten, men något gör det. Mm. Och det är inte bara att gå med i ett sånt här läge.
Mm.
Som tyvärr en hel del borgerliga debattörer och politiker verkar tro.
Mm. Ja, det är ju så. Om man säger, jag då som äldre socialdemokrat är uppväxt med att aldrig EG, som vi sa på den tiden, EU. Mm. För det var kapitalismens himmelrik på jorden. Och aldrig NATO, för det var kärnvapen och då skulle det gå till helvete. Och så skulle man reta ryssen. Ja.
Ja.
Så det skulle inte göra. Och sen går ju tiden, då har du ju klickat in, alltså, och Moderaterna var ju alltid, vi ska gå med i EU. Och då fick man ju ett rätt där genom en folkomröstning. Och nu har man ju alltid också tyckt att man ska gå med i NATO. Eller väldigt länge har man ju tyckt det. Och så är det på väg att klicka in den frågan också. Och det där, det stressar ju naturligtvis Socialdemokraterna.
Jo, precis. Det kan jag tänka mig. Att nu är inte jag expert på Socialdemokraternas inre liv, men jag, herregud vad jag kan tänka mig att det är stressar.
Ja, eller hur? Det är ytterligare en fråga. Alltså att Moderaterna driver på.
Ja.
Och driver man en fråga som är vettig. För jag menar, att vara med i NATO kan ju ingen beskriva som helt ovettigt. Sen kan man tycka ja eller nej, men inte helt ovettigt. Och har man den uppfattningen kanske i 40-50 år, så någon gång så klickar du in.
Ja.
Ja. Och det är kanske det som håller på att hända.
Kanske. Vi får se. Mm.
Men du är skeptisk, eller? Du skulle tycka att man skulle vila på hanen här och ta det lite lugnt.
Jag tror inte att man ska hasta fram den här typen av beslut. Och framförallt bör det inte göras till en valfråga. Det måste råda nationell samstämmighet kring det här.
Ja. Och då säger ju andra borgerliga debattörer, när jag läser på ledarsidor, att då fortsätter man att ge Socialdemokraterna ett veto. Alltså att säger de nej så blir det inget.
Ja, fast man kan ju inte heller debattera.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På det här sättet, det är ju Socialdemokraterna är regeringspartiet. Det finns väldigt goda argument för att inte heller gå med i NATO. Det är inte det.
Mm.
Man kan inte göra frågan så pass svartvit som många borgerliga debattörer gör.
Nej. Men om man ska undvika att få det till en valfråga, antingen då så händer någonting nu ganska snabbt, och låt oss hoppas att det inte gör det, men alltså att du får en eskalering i kriget, alltså att det ramlar in någon bomb, kanske i Finland, kanske hot för att röra sig runt Gotland, vad vet jag, men att det liksom, att kriget skulle eskalera och att det inte finns något alternativ.
Ja, finns det inget alternativ så bör vi såklart gå med.
Mm. Eller också kanske man gör så här som med EU-frågan, att det blir en folkomröstning i november.
Mm. Ja, det är ju det absolut sista vi ska göra. Det är folkomröstning om NATO, absolut inte. Och det tror jag i princip varenda människa kan enas kring. Ja. Det är ju alldeles för farligt.
Ja, verkligen. Men politiken har ju ibland sin egen logik. Alltså den politiska problemlösningen tar inte alltid hänsyn
till. Nej, så är det ju såklart.
Ja. Du, hur kom det sig att du blev politiskt intresserad? Eller från barnsben? Eller?
Ja, jag kommer faktiskt från en väldigt opolitisk familj.
Mm.
Jag är den enda i min släkt som har läst ett samhällsvetenskapligt ämne på universitetet överhuvudtaget. Men alltså, jag har ju spenderat väldigt mycket tid på internet. Jag är ju uppvuxen med sociala medier och liksom YouTube och alla de här diskussionsforumen. Så det är egentligen via de kanalerna. Mm. Det är inte den här klassiska partipolitiken att man går med i MUF eller SSU när man är typ 13. De flesta, det är inte så de flesta blir politiskt intresserade nu för tiden. Utan det är ju genom samtal med egentligen människor över hela världen om ditten och datten. Och det blir ju också helt andra frågor man sitter och diskuterar. Till exempel folk i min ålder, i 20-årsåldern, det som har fått oss att bli intresserade av politik, det är ju kulturkriget i mångt och mycket. Det är ju, för det är ju som, det har ju varit en förenande faktor i väst, som man har kunnat sitta och prata med britter och fransmän och amerikaner om det här. Det är inte så att...
Vad skulle du säga, är det vi kallar så här identitetspolitik?
Ja, precis. Eller det identitetspolitik och anti-identitetspolitik. Ja, det, det var ju de frågorna.
Ja, alltså det som pågår på universiteten eller vilka ord man får säga. Och
ja, alltså det är ju rätt, liksom, det är rätt banala politiska frågor, men är man 15 så tycker man att det är jätteintressant.
Ja, det finns många som är 50 som håller på med det där också. Ja. Nej, men det är väl en alltså värderingsfrågor är otroligt intressant.
Jo, men precis. Det är, så i grund och botten så är det ju väldigt djupa frågor, men det är ju också sättet som de diskuteras på som, och internet och liksom, sociala medier gör ju inte direkt saken bättre. Det är inte de mest upplysta internetforumen eller liksom samtalsforumen. Sen så är det om man ska välja någon politisk händelse som fick mig att bli någon, få upp någon slags ideologisk medvetenhet, det var attackerna mot Charlie Hebdo. Mm. Det var väl det som triggade igång något hos mig.
Ja, det förstår jag helt. Och då var det också, det var inte krig i den meningen som vi ser nu, men det är klart att det var en enorm oro. Vad händer?
Ja, alltså hela de två kommande åren när vi hade islamistiska terrorattacker i princip varje månad. Ja. Det är också något som på något sätt har försvunnit ur vårt kollektiva medvetande, men det var riktigt illa där för bara 5-6 år sedan.
Stora attacker.
Liksom. Ja, verkligen.
Paris. Och...
Ja, den här skjutningen i Manchester på en konsert där man sköt ihjäl tonårsflickor.
Ja.
Det är helt galet.
Ja, visst. Men det som du säger, det har försvunnit undan.
Ja.
Fast naturligtvis hos förmodligen miljoner människor som var där eller kände någon som var där eller förlorade någon vän eller någon anhörig. Så det är klart att det lever kvar i det kollektiva folkminnet. Men
precis, och de krafterna som förorsakade det här finns ju kvar i våra samhällen. Det är bara det att vårt fokus har förflyttats.
Ja. Har det förflyttats raskt nu, menar du, med kriget och säkerhetsläget?
Nej, alltså det var ju egentligen redan innan. Och det är väl... Det är väl så media fungerar, det är också så det kollektiva medvetandet fungerar, att man, det går inte att älta ett visst ämne, speciellt ett väldigt traumatiskt ämne allt för länge.
Mm.
Och sen så var det ett tag att vi fick problem med högerextremister istället som sköt i moskéer och högg ihjäl folk på skolor och kulminerade med stormningen av Kapitolium. Mm. Det blev ju det problemet.
Ja,
så det blev totalt skift.
Ja. Många är oroliga för USA liksom, när man läser även sansade debattörer och opinionsbildare, inte minst i USA, vart det liksom är på väg. Ja, det här är ändå, som jag är uppväxt, så är liksom Sverige lilla Amerika och den stora demokratin, det är världspolisen som ser till att det inte händer allt för mycket otrevligt i vår del av världen. Frågan är om det där är på väg att försvinna.
Det är förmodligen är det så. I alla fall när det kommer till den transatlantiska gemenskapen. Att det är, USA vänder ju blicken mot Kina, mot den delen av världen.
Mm.
Och det har ju varit väldigt tydligt från både Trump och Biden att Europa måste börja kunna stå på egna ben.
Mm.
Och vi har ju haft USA som krycka under hela efterkrigstiden. Mm. Det blir också något slags uppvaknande där vi ännu inte har landat hur exakt vi ska göra.
Fast det stora landet Tyskland har ju drastiskt, i varje fall nu får vi se vad det blir för verkstad, men man har ju drastiskt lagt om så att säga, och försvarspolitik och
men det var ju
under galgen.
Precis, under galgen. Ja, hade inte det hänt, då hade vi väl fortfarande gått i samma fotspår.
Ja, visst. Vi är här på Korren i en studio i Linköping. Och jag talar med Margareta Barabas som är politisk redaktör sedan 2,5 månader på Korren. Vi talade för några minuter sedan här om Sverige och om vi glömmer kriget, vi kan inte glömma kriget, men om vi, för det har en påverkan på allt. Allt förändras, så är det ju bara. Men vid sidan av det, vad ser du för, om man säger, frågor eller samhällsproblem eller samhällsfenomen som jag tror är viktiga, inte bara för valutgången utan för den politiska utvecklingen i Sverige?
Ja, det går ju inte att inte prata om gängkriminaliteten och ökad otrygghet, skjutningar. Det är ju någonting som definitivt har seglat upp hos många väljare som när man beslutar om vem man ska rösta på. Trygghetsfrågorna. Mm. Trygghet är ju nyckel till någon slags inre frihet. Mm. Så det är ju klart att det är något som påverkar många. Nu är man ju tillbaka på det här med kriget igen, men vi har ju många, det blir många inrikespolitiska implikationer. Vi har ju höga elpriser, drivmedelspriser, matpriserna kommer också gå upp nu. Inflationen ökar. Allt sånt slår emot plånböckerna.
Mm. Man kan tänka sig ett plånboksval, eller vi har ju sett indikationer på det när det gäller pensionerna till exempel, budgivningen.
Precis, det också.
Att man är på väg att lämna det här överenskommelsen egentligen sedan 90-talet om det nya pensionssystemet. Eller att det känns som det håller på att spika upp i alla fall.
Ja, men det blir den här allmänna stämningen när folk blir väldigt medvetna om sin privatekonomi. Sen röstar ju, många röstar ju med sina plånböcker oavsett vad, men jag tror att det här kommer bli extra påtagligt i denna valrörelse.
Ja, man kan ju säga att det som har hänt i politiken ändå, det är ju ganska stabilt. Det som har hänt de sista 40 åren då, det var ju valet, jag kommer inte ihåg vilket val, i början på 80-talet som de första sverigedemokratiska riksdagsrösterna gick att räkna. Jag tror det var 1,000 stycken ungefär. Och sånt där. Och det som har hänt de 40 åren i alla fall, det är att Socialdemokraterna har tappat ungefär 17 procentenheter. Och Sverigedemokraterna har växt ungefär lika mycket. Men de andra partierna guppar ju ungefär. Moderaterna kan något dåligt år göra de 15, de gör 22, de hade 30. Då Allians och Centern, de går lite upp och ner, men de har inga så här att det bara går ner. Nej. Eller bara går upp, va? Utan det är egentligen det som händer, det är ju Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.
Ja, precis.
De stora grejerna. Precis. Så de andra väljarna verkar, ja, det fungerar annorlunda för de andra partierna.
Ja, precis. Men sen så har vi sett nu de senaste åren att det är många missnöjda moderater som går till Sverigedemokraterna.
Ja.
Så, men i det stora hela är det som du säger att folk står och guppar.
Ja. Vänta på någonting. Kanske på.
Vänta på någonting. Ja.
Skrivandet då? Är det något du har...
Men skriva har jag alltid gjort.
Ja, okay.
Jag var 8 år och satt och gjorde egna tidningar. Jag hittade dem hos min mormor för något år sedan och satt och bläddrade i dem. Och tydligen så förutspådde jag kärnvapenavtalet med Iran som 9-åring.
Oj.
jag satt och hittade på egna grejer. Ja. Så något som man så här hört på radio. Vissa där stycken och bara, men de här två länderna existerar. De skulle kunna ha krig.
Ja, visst.
Nu hittar vi på det.
Ja. Ja, vad spännande.
Och sen så började, jag är ju från Kiruna ursprungligen, så jag började skriva på Kiruna-tidningen som 14-åring. De hade en sektion som hette Ung redaktion.
Ja, vad kul.
Och då lät de yngre människor skriva krönikor och göra lite olika reportage och typ så här, testa kaféer och skriva recensioner. Det var väldigt roligt.
Ja. Det är kul det, och just det är viktigt med de här ungredaktionerna. Mm. Innan jag åkte hit nu från Folkbladet i Norrköping, så kom det in en ung kille, Olle heter han, han är 21, han ska bara arbeta ett par dagar för han har fått jobb på Barometern.
Mm.
Men han visade en film då, han var praktikant då från gymnasiet, han var 16. Och då var han och jag hade filmat honom där och sådär. Och då sa han att de där 2 veckorna på Folkbladet när jag var praktikant, då bestämde jag mig för att jag ska bli journalist, det här är det bästa.
Mm.
Man ser att man får en chans att prova.
Ja, men precis. Jag minns det första gången när man var inne på redaktionen. Och man tänker att det här vill jag ju vara.
Ja.
Det här är min plats på jorden.
Ja. Är det något i Kiruna hälsa på? Eller?
Jo, men jag försöker åka upp lite då.
Ja.
Det är otroligt dyra flygbiljetter. Otroligt dyra. Det blir inte så ofta som man hade velat.
Nej, du har inte den tiden. De gånger jag har varit i Kiruna så har jag åkt nattåg.
Ja, det tar ju hur lång tid som helst.
Ja, det gör det. Men då ska man ha semester kanske. Vilket ja, jag
men,
ja,
men precis. Ja. Det.
Vad spännande. Hörru du, avslutningsvis här, jag läste på Korrens ledarsida häromdagen. Du skrev om det här med sanktioner.
Ja.
Mm. På ett väldigt intressant sätt. Och tilltala mig också. Du varnade liksom för att det går för långt eller det kan bli fel, eller?
Ja, precis. Det är ju en sak när man sanktionerar statliga oljebolag eller att BP drar sig ur Rosneft. Men det blir när till exempel internetleverantörer drar sig ur samtidigt som man från västsida påtalar att jo, men förändringen måste ske inom Ryssland. Men att man samtidigt med andra handen drar ifrån de enda möjligheterna som i så fall skulle kunna leda till förändring.
Mm.
Om man är ute efter att backa en opposition.
Mm.
Eller det här med att du har företag som McDonald's, Coca-Cola och Pepsi som drar sig ur av ren av affärsskäl.
Mm.
Det finns ju en McDonald's-restaurang på Guantanamo Bay, ja, vilket jag tycker är otroligt fascinerande. Ja. Och det är absolut ingen som ifrågasätter det. Men nu drar man sig ur Ryssland för att det skulle ju se fel ut ifall man var kvar där.
Mm.
Det har ju ingenting att göra med att man känner extra mycket för folket i Ukraina.
Nej.
Det gör de ju inte.
Nej, det där du pekar på, den här politiska korrektheten, det kan ibland stå upp i halsen. Liksom.
Ja.
Att man inte heller, alltså som, finns en ängslan här att man inte får diskutera. Alltså att det finns ju olika perspektiv på saker och ting. Men att då strypa informationsflödet, att göra bara, att det blir svart och vitt, det är väl det?
Ja, precis. Och speciellt när man å andra sidan vill få igång någon slags, jag ska inte använda ordet opposition, men någon slags alternativ bild av verkligheten.
Ja visst. I Ryssland också.
Alltså, det funkar ju inte.
Nej, du skrev där, jag kanske inte citerar ordagrant, men jag tycker att det kan vara ett bra avslutningsord om inte du har något ytterligare du vill, som du tänker att det här vill jag säga nu.
Ja, men du kan köra.
Ja, för det är byggt på dina ord från Korrens ledarsida häromdagen. Du skriver så här att den som strävar efter fred borde förespråka liksom ett fritt flöde av information.
Ja, det var ungefär så jag skrev. Och det tycker jag, i dessa tider borde det vara varje liberals viktigaste grundprincip.
Mm. Jag håller med, även om jag inte är så liberal varje dag.
Det är okej. Ja.
Stort tack Margareta för att du ville vara med i Vida möter.
Tack för att jag fick vara med.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.